Vi ska tala om en verklig vän idag. En vän som är guldvärd. Alltså en verklig vän är ju guldvärd, det vet vi ju alla, eller hur? Vi har ju liksom levt så pass länge allihop av oss att vi har upplevt vänner, olika sorters vänner. Och de verkliga vännerna, de som vi verkligen kan känna oss trygga hos, som vi kan lita på och som finns där i både med- och motgång, de uppskattar vi väldigt mycket, eller hur? Och idag så hoppas jag att vi ska också kunna ta in ordet så att det gör gott åt oss, så det är uppfriskande, att det gör någonting med vårt inre faktiskt, som förändrar våra tankar. För det är ju det som är Guds ords liksom på något vis funktion. Det är därför vi har fått det, för att vi ska få nya, förnyade tankar. Vi ska alltså lite hjälpas åt här nu med att fundera på det här med en verklig vän. Och jag tänkte faktiskt, när vi nu har trådlösa mikrofoner, att varför ska jag stå bakom den här talarstolen hela tiden? Jag kan ju röra mig runt här och säga, jag kan gå och fråga folk saker och ting. Så nu kan ni börja fundera redan vad ni ska svara. När jag frågar Kjell här, hör du, kan du säga en egenskap på en verklig vän? Vad är en egenskap? Du får inte alla.
No, jag tänker på att det går att lita på. Att,
ja, mycket bra. Det är en mycket central tanke. Vem ska vi antasta här nu då? Här kan vi gå in och sätta oss. Hej! Kan du säga en egenskap på en verklig vän?
Får jag säga bara en?
Bara en.
Trofast.
Okej. Okay. Lita på och trofast. Ska vi gå in här? Det är så roligt att göra så här, för då blir folk nervösa på en. Hej! En verklig vän, hur är hon?
Som man kan lita på.
Ja, det har vi hört.
Vet att det är ärlig.
Ärlig, bra. Lita på, ärlig.
Förtroende.
Förtroende. Nu får du inte säga allt, för det finns andra som kan säga någonting här också. Vad säger du?
Jag säger så att en verklig vän är en sån som också är med när man har det jobbigt.
Okej, okay. Också med i motgången. Ja. Stefan?
No, en verklig vän är väl också en som är hjälpsam, hjälper en om man behöver. Yes,
precis.
I nöden eller överhuvudtaget med någonting.
Okej, okay, precis. Det är typiskt en verklig vän att de finns till hands och hjälper när det behövs. Ja, ska se om här finns det någon här längst bak här som håller på att somna. Nej då, inte alls. Vad skulle du säga är karaktäristiskt för en verklig vän?
En verklig vän är också bra på att lyssna.
Precis,
in.
Ja.
Och kanske inte alltid bara till ord.
Okej, okay, just det. Bra, ja, men där fick vi redan ganska många egenskaper. Och jag tänkte vi också kan titta här på en liten lista på, no, när vi nu är verkliga vänner, tack för all hjälpen allihop hörni, det är jättebra att predika tillsammans, eller hur? Mycket bättre att ni säger det, så behöver inte jag säga det. Vad gör verkliga vänner? Jag hittade en lista som jag tyckte var ganska belysande, och det här är naturligtvis inte nu liksom Guds ord på det sättet, utan ni kan bara läsa det här eller lyssna på det här och ta till det som ni tycker känns, jo, det här känner jag igen, det här stämmer, och det som inte är bra så det kastar vi bara bort. Men du var lite inne på det här att verkliga vänner, de möter problem tillsammans. Man blir inte ensam med sitt problem om man har en verklig vän, utan då har man någon som hjälper en i svårigheterna som vi hörde den. Verkliga vänner, de ger vad de kan för att de bryr sig om sin vän. Och de planerar in tid för att träffas. Man får lite jobba på det där att faktiskt få tid i dagens situation när vi har så mycket uppgifter och vi har bokat in vår kalender så väldigt mycket. Men man måste också boka in att träffa sina vänner. Samtidigt så finns det ett mått av frihet. Vi är inte sådana vänner som håller fast varandra och liksom gör det väldigt trångt, utan vi också ger varandra frihet. Verkliga vänner kommunicerar tydligt. Man behöver inte undra vad de tänker och tycker, utan de säger vad de menar rakt och tydligt. Och de accepterar varandra som de är. De är äkta och förväntar sig också äkthet tillbaka. De kompromissar. Behöver alltid liksom driva sin vilja eller sin åsikt igenom, utan man kan jämkas Och det är kanske det som ibland förstör vänskapen, eller hur? Att man inte kan hitta den där mellanvägen, utan man ska driva någon viss åsikt eller någon viss beslut väldigt långt och offra så sin vänskap. Men verkliga vänner, de stöder varandras förändring, tillväxt och mognad. Och det här är väl också väldigt bra när man tänker på när vi börjar ofta ibland med ha vänner när vi är barn, och sen blir vi vuxna och så får vi själva barn, och livet förändrar oss naturligtvis. Men verkliga vänner, de finns där och går med oss i de här olika processerna. Verkliga vänner tror på varandra. De hedrar varandra återkommande på olika sätt. De håller sina löften. Och de stannar kvar. Känner ni igen de verkliga vännerna i den här listan? Ja, visst. Det är inte så märkvärdigt. Men det är ganska viktigt ändå att vi jobbar med det här med att utveckla våra vänskapsrelationer. Och förstår hur de hänger ihop med vårt eget välmående. Man gör ju ofta sådana undersökningar i Finland om hur människor mår. Och jag menar, en del mår bra, en del mår sämre. Men så här statistiskt så brukar man ju ofta då hitta vissa tendenser om att finlandssvenskar, de mår lite bättre än alla i hela Finland. Så där, jämfört med den stora befolkningen. Och då säger man och tror man och tänker man att det beror på det att vi finlandssvenskar ofta är ganska så här förgrenade och vi känner varandra och vi har många nära vänner och så sjunger vi i kör och där får man ännu fler vänner. Så att det kanske inte är helt långsökt att tänka sig att det här med vänskap är viktigt för att vi ska må bra. Eller hur? Och när vi behöver hjälp så får vi hjälp av våra vänner. Det var en Mark Chernoff som hade gjort den där listan. I Bibeln så finns det mycket om vänskap också. Jag tänkte att vi skulle ta en liten tillbakablick. Hur Gud faktiskt från början sökte efter vänner på jorden. Det börjar naturligtvis i Edens lustgård. Han kom och hälsade på alltid där på kvällen på sina vänner. Sen gick det inte så bra i den vänskapen. Men Gud försökte på nytt och han hittade en man som hette Abraham, eller hur? Och det står om Abraham så småningom, sedan ni vet att Abraham började tala med Gud. Gud sa att du ska fara iväg till ett annat land, jag ska visa dig, jag ska hjälpa dig och jag ska välsigna dig, jag ska vara med dig. Och den långa historien är ju den alltså att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och han kallades Guds vän, skriver Jakob i sitt brev. Guds vän. Vi har några människor i Bibeln som kallas Guds vän. Kan du tänka dig det att Gud, han vill ha vänner här på jorden. Och han sökte upp människor gång på gång på gång. Och en del av dem blev hans vänner. Och när Gud var vän med Abraham så blev det faktiskt en sån här som han lyssnade på Abraham. Ni vet Abraham, han hade många diskussioner med Gud. Och Abraham lyssnade på Gud. Och det blev ett så nära förhållande mellan Gud och Abraham att Herren säger så här i första Mosebok 18, 17-19. Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Om ni tänker på det här, hur vi människor ofta tänker så här att ja, Gud säger ju, han är ju tyst, jag hör inte vad Gud säger. Eller hur? Det är ganska många människor i världen som tycker att Gud är tyst. Men Abraham hade inte problem med. Det var ju Gud som, Gud han, jag måste få berätta det här. Jag kan inte liksom dölja, jag kan inte hålla det här hemligt för min vän. Jag måste berätta det för honom. Också av den orsaken att av Abraham ska det ju bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. För jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rättfärdigt och rätt. Så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Här är mycket liksom intressant i den här lilla versen. Hur Gud arbetar med oss människor och vill liksom välsigna. Men det kommer inte automatiskt. Det kommer i alla fall inte om vi säger nej tack. Men om vi håller oss till Herrens väg, då kan Abrahams välsignelse, den välsignelse som Gud lovade åt Abraham och hans efterkommande, den kan komma till oss också. Eller hur? Och det står ju en hel del om det här. Vi ska ta en annan vän till Gud. Vem är det här? Det är väldigt kännspak naturligtvis. Det är Moses som kommer nedtrampande från berget med några stentavlor. Och Gud hade också hittat en vän i Mose. Det står så här i andra Mosebok 33 och 11. Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan. Och i den engelska bibeln så står det som när en man talar med sin vän. Så det var samma relation där. Och visst var det mycket likheter mellan Mose, Abraham och Mose. Mose tala, mötte Gud och talade med Gud och liksom gräla med Gud, tänkte jag säga. Och han liksom förhandlade med Gud. Och ni vet, det var många, många sådana stunder när de faktiskt pratar väldigt rakt med varandra. Både Gud och Mose, eller hur? Och så var det ju så här att hans syster och bror, de som hjälpte honom i det här ledarskapet, de blev ju lite trötta på att Mose alltid skulle liksom ha förtur med Gud på något vis. De var lite missnöjda, de gjorde sina egna lösningar och det var inte alltid så bra. Och så fick ju Herren ta tag i Miriam och Aaron och säga, hörni, det är nu ändå lite så här att ni ska inte prata allt för mycket strunt om Mose, för jag talar ansikte mot ansikte med honom tydligt och inte i gåtor. Och han får se Herrens gestalt. För han, i versen före så hade han skrivit om att till mina profeter så ger drömmar och syner, men med Mose talar jag ansikte mot ansikte. Det är lite skillnad, eller hur? Det kan komma alla möjliga upplevelser och uppenbarelser som vi uppfattar det från den andliga världen. Men vissa människor talar ansikte mot ansikte med Gud. Och tänk vilket liv det är att få tala med Gud på det sättet. Vi ska raskt gå vidare och hoppa till Nya Testamentet och Jesu liv på jorden, hans vandring på jorden. Hans tjänst här var ju några år och han samlade omkring sig några män och kvinnor. Naturligtvis kom det också många med och det var en hel hop där. Men det var ju 12 stycken som han umgicks med väldigt intensivt i 3 år. Och det började ju med att de var lite förvirrade. Vem är det här nu? Men vi följer nu med honom och lyssnar honom. Han är nog en rabbi, han är nog säkert en lärare, han är en profet. Han kan göra under och tecken, wow. Ja, kan han vara Messias? Jo, vi tror att han är Messias. Och så småningom efter 3 år av gemensamma upplevelser, av med- och motgång, av allt möjligt som hade hänt. Så i det här sista talet som han håller under den första nattvarden, när han liksom berättar om vad som ska hända med honom nu då. Och han liksom försöker förklara för honom att det var därför han kom hit. Inte för att bli en jordisk kung utan för att bli en himmelsk kung, eller hur? För att lida och dö men också uppstå. Han börjar liksom förklara det här. Det tog ju ännu tid, till och med efter deras uppståndelse. Eller hans uppståndelse så börjar de först få liksom pusselbiten på plats. Men Jesus, han ville säga så här. Jag kallar er inte längre tjänare. Vi kommer till det här, den versen kommer ju här. Men poängen med det, vänskapen var det att han inte längre bara talade i liknelser och i gåtor, utan han talade klarspråk. På samma sätt som Gud talade med Abraham och Mose. Och vi läser den här verserna från Johannes 15. Vet om ni ser det där? Nej, det ser ni ju inte, men jag kan läsa det för er. Och det står så här. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Det här är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Vad säger Jesus här? Han säger att han vill att vi ska vara glada. Vi ska ha hans glädje. Eller hur? Är det synd att vara glad? Är det normalt att vara glad? Är det gudomligt att vara glad? Nå visst, är det ju det. Gud vill att vi ska vara glada. Till och med att vår glädje ska bli fullkomlig. Wow. Och så säger han, här har jag ett bud och det är att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Är det ett jobbigt bud? Är det jobbigt att få uppleva kärlek? Att ge kärlek och få ta emot kärlek? Är det ett tungt och svårt och hemskt och krångligt bud? Tycker ni?
Nej, det är egentligen det som alla människor längtar efter. Det säger Jesus, det här jag vill att ni ska göra. Okej? Okay? Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Och då tänker vi ju alla, det här sa han för att han just skulle göra det. Han skulle ge sitt liv konkret, riktigt på riktigt. Genom att dö på korset. Men tänk om han också samtidigt säger att det är lite av det här som vänskap handlar om. Att vi ger vårt liv för våra vänner. Vi använder vår tid och vår kraft för att hjälpa våra vänner, för att vara tillsammans med våra vänner. Eller hur? Och ibland också när det riktigt kniper, göra någonting som kostar på. Vi måste offra någonting för våra vänner. Det är vänskap det, säger Jesus. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Ty allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Det finns mycket människor på jorden genom hela historien som har hört om Gud. Och på något sätt också kommit till tro på Gud. Och bekänt sig till Gud. Men det är bara hans vänner som får veta vad han tänker göra. Vill du veta vad Gud tänker göra, så måste du bli hans vän. Eller hur? Och jag lite leker med den här tanken här. Att tänk om det är så här. Att en del av oss kristna, vi tror på Gud. Vi är frälsta. Vi har fått våra synder förlåtna. Men vi har inte umgåtts med Gud så mycket att vi har blivit vänner. Kan det vara så, månne, att en del människor upplever att Gud är långt borta, eller han är så stor och svårnåelig, eller han är, jag förstår mig inte på honom, eller han är tyst. Alla de här olika möjliga varianterna. Men så finns det också människor, jag hoppas att vi är de som har blivit Guds vänner. Jag tror att det går inte på en gång. Jag tror inte man lär känna Gud på något annat sätt än man lär känna en annan person här på jorden. Det tar tid. Det blir många pratsamtal liksom, mellan Gud och dig innan du lär känna Gud så mycket att du kan uppleva att han är min vän och jag är hans vän. Eller hur? I den här betydelsen att vi förstår varandra, vi liksom lyssnar på varandra och vi talar till varandra. Och jag börjar få veta vad Gud vill. Och så säger Jesus ytterligare här då, att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Här kunde man igen ha en lång predikan om att bära frukt, vad det innebär. Men jag tror det hänger ihop med att vara en vän och bli en vän. Och skapa, liksom, skaffa vänner i det här sammanhanget. Vänner som blir vänner med Gud och vän med oss. Men jag tycker det är intressant att det är i det här sammanhanget som det kommer in det här att fadern ska ge er vad ni ber om. Det är när ni blir hans vän, när ni blir mina vänner. Då delar vi med er vad vi tänker göra. Så tror jag att det hänger ihop. Så att jag tror att man ber, när man börjar veta vad Gud tänker göra, så börjar man be i linje med det. Och då får man också det naturligtvis. En verklig vän är guld värd, så då är frågan det här. Hör du vad Jesus faktiskt säger här nu då? Det är frågan. Han säger att han vill att vi ska vara vänner med honom. Att vi ska komma in i en så nära relation att vi blir hans verkliga vän. Och han blir vår verkliga vän. Sen vill han faktiskt att den här kärleken som vi upplever mellan Gud och oss, den ska liksom också få uttryck i våra relationer här mellan människorna. Vi ska vara vänner med varandra i kyrkan. Och hur många kyrkor har inte, eller församlingar, Guds andliga gemenskaper, har liksom blivit giftiga atmosfärer just därför att man har slutat vara vänner. För att man har tyckt att någonting annat har varit viktigare. Stolarna ska vara röda eller blå, eller om man ska göra si eller så, och så har man blivit osams, kanske i andliga tecken, eller sen kanske bara för att man blir liksom på andra plan helt enkelt osams, och så låter man det förstöra gemenskapen. Men här ser jag en tydlig sån här liksom trestegsraket. Vi blir vänner med Gud, vi blir vänner med varandra, vi jobbar på det, vi ger tid för det, vi anstränger oss. Och så har vi också ett mål att göra vänner av människor som vi möter. Vänner till oss som sedan kan bli vän med Gud. Det går åt alla håll alltså. Att vara Guds vän får konsekvenser. Då ska vi ta in en sista bild här för er att tänka på när ni går hem. Vad är det här för en bild? Det är fem vänner, eller hur? Och ibland när man talar om den här berättelsen, det handlar ju om Jesus som hade kommit till ett hus och han började predika och det kom en massa folk och det blev tjockt med folk både innanför och utanför. Och så var det fem vänner, eller det var fyra vänner som kom bärande på sin vän, den femte personen här, den lame mannen. Och han kunde inte ta sig dit till det här. Han kunde inte komma och lyssna på Jesus. Han kunde inte komma och liksom få förbön eller liksom bli hjälpt av Jesus. Men hans fyra vänner, de kom dit inte därför att de skulle höra på Jesus, inte för att de skulle få hjälp av Jesus, utan för att deras vän skulle få möta Jesus. De hade tro på Jesus, men det var deras vän som var det viktiga här. Så att jag tycker vi ska titta på de här fyra männen en stund här. I Markus 2:1-12. Vi behöver inte läsa den texten, ni känner till den här historien. Men de här fyra vännerna, de jobbar faktiskt på det. De inte bara säger att det skulle vara bra om du skulle komma till Jesus, för han skulle kunna hjälpa dig. Det kunde de ha gjort, eller hur? Eller säger, ja, men det är ganska lång väg och det är tungt att bära dig dit, för jag menar, du kan ju inte gå själv. Så inte fixar jag det här, kunde någon av vännerna ha sagt. Men de var ju smarta nog alltså, de var praktiska män hoppas vi kan säga. Och kom på att ja, men om vi är fyra stycken och alla tar var sitt hörn av den här filten eller madrassen, så kan vi faktiskt bära honom en lång väg utan att vi blir trötta och vi klarar av att ta honom dit han Jesus är. Och det var ju inte så att liksom, jag menar, det var ju en bra sak än det. Det var ju säkert andra som kunde göra det. Men de här ställdes ju inför en lite större utmaning eftersom det var så mycket folk och de inte kom fram. Men tack gode Gud för kreativa människor som gör det, så här, det som man inte får riktigt göra. Bara för att hjälpa sin vän. Jag menar, vem går nu och plockar upp taket på ett hus? Så där bara. Man skulle ju bli lite illa ansedd om man börjar riva upp hustak. Eller vad Stefan? Det gör man nog inte utan lov, inte. Kanske någon begärde lov, inte vet jag. Men det var i alla fall lite oortodoxt att ta till sådana medel för att hjälpa sin vän. Eller va? Tänk om vi skulle våga vara lite fria också och börja tänka lite kreativt utanför boxen. Och se, vad ska vi göra för att hjälpa våra vänner? Det är inte så lätt. Det är inte alltid så lätt. Det är inte alla som kommer på de här smarta idéerna. Men de gjorde det. Och de löste problemet och mannen fick hjälp. Och efter det så behövde de ju inte bära honom längre, eller hur? Så de löste problemet också på lång sikt. Så de gjorde en stor insats och sen så kunde han börja hjälpa dem. Så kan det gå med vänner. Så att, då kan vi ta en liten sån här, när vi har tittat på den Bibelns olika berättelser om vänskap med Gud och vänskap mellan människor. Då kan man fundera, hur landar det här i min verklighet? Var är jag i den här bilden? Är jag den lame mannen som behöver hjälp, eller är jag han som pekar sig ditåt ska vi gå, eller är det liksom den där lite äldre mannen där bakom säger ja, gå nu, vi ska framåt nu, eller vad de nu kan säga de här människorna i den här bilden, det får ni ju fantisera själva. Vilken roll har du i en sån här sammanhang som vi har här i vår församling? Vad kan månne vara liksom lösningen på en del problem som vi kan hjälpas åt med? Jag vill lite hjälpa oss här nu att tänka på det, att finns det saker som vi aktivt behöver göra för att kunna hjälpa varandra? Kanske vi måste ibland hjälpas åt också för att kunna hjälpa varandra. Är du en sån här vän för någon redan nu? Och frågan, kan vi hjälpa varandra att hjälpa våra vänner? Och den sista frågan som blir lite större och lite mer abstrakt är att kan vi ändra vårt sätt att vara kyrka, församling, andlig gemenskap, för att det här liksom ska, vi ska bli uppmuntrade till att göra det här till vår livsstil. Att vi ska ha tid för våra vänner, tid att upptäcka att det finns, behöver göras någonting, och tid att det här lära känna varandra, lyssna på varandra, tala med varandra om allt. Jag menar, vi behöver kanske tänka på det här, vad går vår vecka åt till i det praktiska? Jag tycker att komma till kyrkan en gång i veckan, det är väldigt lite satsat på Guds rike. Eller hur? Det är det minsta man ska göra för att hålla sig vid liv i gemenskapen. Men jag tror ändå att när vi kommer hit på söndagen så ska vi faktiskt sakta men säkert också börja tänka annorlunda. Vi går inte till ett möte. Vi går för att träffa våra vänner. Och då har vi ju inte så bråttom. Jag menar, när vi åker hem till varandra, vilket vi också ska göra, så är det sällan en och en halv timme och sen måste vi nog gå för vi har lite bråttom till middagen. Tvärtom är det ju så att den här vännen bjuder på middag och då kan vi sitta och kavera ännu på kaffe i flera timmar extra. Och roligt är det. Och det är ju så vår gemenskap här i församlingen också behöver få bli mer och mer. Inte kanske att vi nu sitter här hela söndagen, vi kan också gå hem till varandra. Men ändå någonting av det här, att vi kommer hit med en liten sån inställning att vem ska jag prata med av mina vänner idag? Jag skulle vilja prata med den där vännen. Jag skulle vilja sitta på kaffe efter gudstjänsten och prata lite med den här vännen. Jag tror vi behöver det. Det är bra för oss. Vi får uppleva glädjen som Jesus pratar om när vi får vara tillsammans med våra vänner. Eller hur? Så jag tror vi ska jobba åt det hållet att församlingsgemenskapen blir mera vänlig och vänskapsbefrämjande, om vi tar ett svårare ord. Att vi tar den här tiden, om vi ändå kommer hit på söndagen så kan vi vara här en liten extra stund, en halvtimme, en timme extra efteråt och träffa våra vänner. Lite mer av det här. Så jag hoppas att vi kunna ha lite kaffe åtminstone varenda söndag med lite kex bara för att få en ursäkt att sätta sig ner och umgås. För det är där, i den här vänskapen som allt annat sedan skapas. All liksom gemenskap, all uppmuntran, all hjälp. För om vi bara svorsar förbi varandra så vet vi inte ens om behoven som finns. Vad vi kunde göra för att hjälpa varandra. Här var den här listan igen. Och vi lägger på vad Jesus sa, att vi ska älska varandra. Det är den frukt han vill se hos oss, att vi älskar. Vi satsar på det, vi högprioriterar det här, att vi ska älska varandra. Och hur det tar sig uttryck, vad vi gör för det, det är, tror jag, inte viktigt att reda ut i konkret detalj. Men det, att det blir den viktigaste delen av vårt liv, faktiskt. Det är en utmaning, tror jag, för mig och för kanske dig ibland också. Så det var egentligen det här jag ville tala om, att Gud, han vill vara vår verkliga vän. Men han vill också att den här vänskapen som kvalitet och livsinnehåll ska liksom smitta av sig på vår gemenskap i församlingen. Och egentligen så är det som församlingen handlar om också, att tala om för människor att Gud vill vara din vän. Gud vill hjälpa dig. Gud vill tala med dig. Gud vill tala om för dig vad han tänker göra. Gud vill välsigna dig som han välsignade Abraham. Han vill bli din bästa vän. Din verkliga vän. En som alltid finns där. En som aldrig sviker. En som alltid orkar möta min kamp utan att bli deppig. Eller någonting sånt. Tänk om vi kan liksom utveckla den här förståelsen av Gud genom att vi själva satsar på vår vänskap med Gud och vi satsar på vår vänskap med varandra. Då tror jag vi blir så fyllda av den här glädjen att det smittar också av sig på dem vi möter. Det är min bön faktiskt, att vi ska bli en mer och mer en sån gemenskap där vi blir glada av att träffa varandra. Där vi blir glada av att få möta Gud. Först och främst. Men sedan också varandra. Är ni med på det? Tycker ni att det är en bra riktning att vi går mot att bli en vänskapsgemenskap? Mer och mer. Vi har ju det jättemycket än, så jag ska ju inte liksom säga att vi inte har det. Men jag menar att när vi talar om att vi ska liksom faktiskt fokusera på oss, tror jag det är det här. Så att församlingen kan bli till hjälp för många människor. När vi sätter det först. När vi gör det till vårt viktigaste uppdrag. Och hur det här ska gå till, det får vi hjälpas åt med. Precis som vi hjälptes åt med predikan här i början. Ska vi tacka Herren? Jesus, jag tackar dig för att vi får vara dina vänner. Vi får lära känna dig. Och vi får komma närmare dig dag efter dag. Vi får vandra tillsammans med dig, Herre. Och hjälp oss, Herre, att inte
låta vardagens bekymmer och alla göromål som vi har, Herre, allt det där som tar vår tid, att det liksom röva bort tiden tillsammans med dig, Herre. Hjälp oss att medvetet sätta dig först, Herre. Så att vi också kan få uppleva som Abraham och som Mose och som lärjungarna att den här relationen går från att ha varit en bekantskap, en slags distanserad relation till att bli en vänskapsrelation. Där vi verkligen kommer nära varandra. Där vi börjar höra vad du säger, vad du tänker göra här i Sibbo, vad du tänker göra i våra liv. Herre, jag tackar dig för att vi får vara som gemenskap, som församling, med och uppmuntra varandra. Satsa på att bli vänner ännu mera. Och ge varandra tid och öra. Herre, tack för att vi också får odla vänskap, Herre, med många människor runt omkring, Herre. I vår släkt, i vår by, i vår arbetsplats. Var vi än rör oss, Herre. Hjälp oss att kunna vara representanter för dig, Herre, som verkligen kan visa på att det finns en verklig vänskap. En verklig vänskap som går att lita på. Tack Jesus. Tack för att du för oss fram när vi tillsammans söker dig. Amen.